Tänk hur lätt och praktiskt det skulle vara om du kunde sätta dig i bilen och köra tvärs genom skärgården via Åland och förbi tusentals kobbar och skär ända fram till Stockholm på bara några timmar. Inga färjor, inga flyg. En sån här fast vägförbindelse ska nu faktiskt utredas och på största allvar. Frågan är om det här är ett bra exempel på ett fullständigt orealistiskt luftslott eller kan det vara så att omvärlden har förändrats så till den grad att en väg mellan Åbo och Stockholm plötsligt skulle kunna vara alldeles möjlig. Det här ska vi fundera på i dagens slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig i studion har jag Heidi Saaristo-Levin. Välkommen.
Tack.
Du är planläggningschef i det egentliga Finlandsförbund.
Ja.
Och med oss på distans så ska vi ha Europaminister Joakim Strand. Välkommen.
Tack så mycket.
Där är du. Fint att du är med oss. Och med oss från Stockholm så ska vi ha Jan-Erik Svärd också. Hej och välkommen.
Ja, tack.
Där har vi Jan-Erik också. Du är i din tur forskningschef inom trafikekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Det var ett jättelångt namn, men du sysslar alltså med trafik och ekonomiska frågor, samhällsekonomi. Eller hur?
Ja, det stämmer bra.
Det lät någorlunda korrekt. Okej, vi måste börja här med att vara riktigt superkonkreta. Och därför vill jag börja med dig, Heidi Saaristo-Levin. Alltså berätta för oss nu riktigt hur ni har tänkt att den här fasta vägförbindelsen mellan Åbo och Stockholm ska se ut så där i praktiken. Vad är det frågan om?
I praktiken så handlar det liksom om att binda ihop huvudstäderna. Alltså vi pratar gärna om att binda ihop Helsingfors och Stockholm. Att det är liksom den där grundtanken för att forma en sån här liksom ekonomiskt område som är en liksom stor spelare i gamet så att säga. Mm. Och konkret så handlar det ju om liksom en fast förbindelse. Det är att om det är en bilväg, är det en järnväg, hur den liksom i praktiken över vilka kobbar och skär eller under vilka vikar så leden far sen. Så det är nu liksom det finns bara liksom några helt preliminära skisser eller väldigt gamla skisser som inte håller dagens mått. Så vi är inte där ännu med konkretin.
Men säg ännu lite var den skulle kunna tänkas gå. Alltså.
Det finns alltså från Åbo mm-hmm. så att säga. På 60-talet så fanns det till och med två olika linjedragningar. En som gick via Gustav och den andra via Pargas.
Men om det skulle gå via Gustav så betyder det att det går lite norröver. Då skulle det komma via Brändö på Åland, Kumlinge kanske.
Precis,
och sen till fasta Åland.
Fasta Åland.
Och via Pargas skulle betyda att den skulle gå Nagu, Korpo, Hotskär.
Längs med Skärgårdsvägen, ja. Men att det där, så som de här lederna planerades på 60-talet, så det, de håller ju inte dagens mått. Så det här, de här linjedragningarna är inte aktuella längre idag. Dessutom har vi mycket utmaningar där på längs vägen, så att säga, där är natur. Värden som behöver tas i beaktande, landskapsvärden och mångt och mycket annat, för att inte tala om geologin och hur liksom havsbotten ser ut. Så det där, vi får nog liksom ta och göra om de här planerna. Men att det att vi ser det här som ett möjligt projekt som stöder liksom den här vårt lands liksom förbindelse till Norden. Så det är det där liksom första och främsta. Mm. Hur den sen då på Åland dras med, nu har vi inte med i diskussionen någon ålänning, men det där hur vi har fört diskussionen med dem hittills så finns det liksom ett intresse. Och där finns kanske också många olika möjligheter till att hur liksom vägdragningen där på Åland kunde vara.
Kortaste vägen skulle kanske vara Eckerö-Grisslehamn, men det är inte kanske realistiskt heller, utan du nämnde här för sändningen att det kanske handlar om Mariehamn via Föglö.
Om man ser på kartan så finns det en sån här ås som går där vid Föglö, så det kanske är ett alternativ då Norman Kapellskär snabbare så att säga. Mm. Men allt det här är ännu liksom bara tankar och vi vill föra liksom en bra dialog med ålänningarna och Sverige naturligtvis.
Mm. Okej, du sa att de här gamla sträckningarna inte är aktuella, men det kanske ändå det här man utgår ifrån att det är norröver eller sen via Pargas, Skärgårdsvägen. eller?
Ja, och beroende på, alltså vi har ju en järnväg som går fram till Nådendal, så det där, när det handlar om en järnväg, vilket nu är kanske det troligaste, så är det liksom den sträckningen.
Okej. Men genom den åboländska och åländska skärgården i alla fall, är det tänkt. Och det här ska nu då utredas mer i detalj. Det är ett privat konsultbolag som heter PBI som ska utföra den här utredningen med största sannolikhet. Vem är det som bekostar den här utredningen förresten?
No, det där, vi har inte gjort beställningen ännu, så det där, vi är flera aktörer som vill vara med. Att vi fick faktiskt med flera än vad vi hade tänkt som ska stå för notan. Så därför har vi inte gjort den här beställningen ännu, men den är på väg så att säga. Och det är nog en sån här förstudie som ska liksom påvisa det här att den här leden och förbindelsen behövs, så att den är aktuell i det här geopolitiska läget.
Men är det
läget.
Alltså främst skattemedel som används här nu?
Där är också på lut, alltså privat finansiering.
Okej. No, men spontana kommentarer, Joakim Strand. Vad tänker du om en fast förbindelse mellan Åbo och Stockholm?
No, jag är i grunden positiv till alla större projekt som utreds. Och i dagens värld med 1340 kilometers gräns österut så ska man inte vara rädd för att utreda nya förbindelser västerut. Det bästa vore att vi redan skulle ha flera förbindelser, i synnerhet mot Sverige, och det är klart det som är relevant med tanke på nordiskt näringsliv, så är ju mångt och mycket de norska atlanthamnarna med tanke på framtiden, och vi väldigt lätt när man pratar om några broar eller tunnlar eller vägbankar så stirrar man på den där själva grusmassan eller asfalten och funtar att det här låter nog vilt, men hela poängen är ju, det är ju ett verktyg för att utveckla samhället och maximera livskvaliteten. Ska vi ha starka sjukhus, utbildningsinstitutioner, ett näringsliv som fungerar, så behöver vi förbindelser, och det här är förstås bara ett verktyg bland flera, och det som man i synnerhet måste se till att det bidrar till att skapa industriellt förädlingsvärde med tanke på framtida logistiska strömmar, och det där, därför har jag sagt att man ska alltid vara positiv till att utreda olika projekt, och i synnerhet kopplingar västerut, så är förstås mycket välkommet. Det är ofta så också att one thing leads to another, att när man väl börjar utreda så märker man att det kan leda till många andra saker också på vägen, även om själva förbindelsen inte förverkligas inom 3 veckor.
Den här nyheten om den här fasta vägförbindelsen mellan Åbo och Stockholm, den har väckt jättemycket diskussion i svenska Yles kommentarsfält, och många lyfter fram Kvarkenbron där. Tycker du, Joakim Strand, att de här två projekten nu på något sätt konkurrerar med varandra?
Nej, absolut inte. Jag tycker de stöder varandra, och det där Kvarken förbindelsen har varit aktuell för 100 år sedan, och vi är ju nästan halvvägs redan i och med att vi har byggt förbindelsen till vårt Åland, vårt örike, det vill säga Replot, så att nu är det ju bara den här sista biten därifrån genom öppet hav som är kvar. Så att det
80
där,
kilometer, eller vad blir det kvar?
Ja, det är några tiotals kilometer, de här själva bropartierna, inte bygger vi den till torget i Umeå, inte. Så att där lönsar att vara nogans, du inte får fram fel information. Det som är där förstås intressant är att man nu har bevisat att den är tekniskt möjlig att genomföra. Vi hade en skrivning i regeringsprogrammet om en utredning, och den har Trafikledsverket gjort, och försvarsutskottet har ännu 2 olika utlåtanden, och förvaltningsutskottet har lyft fram den här. Jag vet själv som tidigare ordförande i Kvarkenrådet att det redan då var det 4-5 internationella privata aktörer och infrastrukturfonder som var intresserade av att vara med och finansiera, så att jag ser att den kommer att förverkligas inom en överskådlig framtid, och jag hoppas också att ytterligare förbindelser förverkligas både mot Sverige och mot Tallinn.
Okej. Vad tänker du då, Jan-Erik Svärd, när du hör här på Heidi Saaristo-Levin och Joakim Strand? Alltså, vad säger du om en fast förbindelse mellan Åbo och Stockholm?
Ja, utan att föregripa den här utredningen som ska göras då, så måste jag ändå tillåta mig att vara väldigt skeptisk till att det här kan bära sig rent samhällsekonomiskt. Det är ju såklart stora nyttor givetvis, och det finns en hel del fördelar och vinster med det här. Men den stora nackdelen är givetvis att det är otroligt höga investeringskostnader kopplade till en sån här förbindelse. Broar och tunnlar, 170 kilometer mellan Sverige och Finland. Då. Vi talar ju garanterat uppåt en 30-40 miljarder euro, antagligen betydligt högre än så. Och det här är ju liksom, det är väldigt svårt för mig att tro och få in, ha insikt i det här, att det skulle kunna finnas så mycket efterfrågan på resande att det skulle väga upp för de här stora kostnaderna. Mm. Och det är ju så, det finns ju inga gratis pengar, så det måste ju liksom tas någonstans ifrån. Och det är väldigt mycket, de här stora infrastrukturprojekt, det brukar oftast pratas om de här enorma stora nyttorna som det ger. Och det kan det så väl vara också, men det talas ofta väldigt, väldigt lite om de enorma kostnaderna av skattemedel som läggs på den här typen av stora investeringar.
Mm. Okej, 30-40 miljarder minst uppskattar Jan-Erik Svärd här. Heidi Saarestad-Levin, världens idag längsta bro över havet, 55 kilometer lång, den finns mellan Kina och Hongkong. Nu sa du att det kanske inte nödvändigtvis blir Eckerö-Grisslehamn, men avståndet där är 39 kilometer. Så det är, liksom, det är ganska så där nära. Alltså en sån här förbindelse mellan Åbo och Stockholm skulle vara helt megastor, megalomanskt, liksom, också globalt. Vad är ditt liksom viktigaste argument varför ni vill ha en sån här fast förbindelse?
Vi vill att Finland uppfattas som en del av Norden. Vi har inte råd att uppfattas som bara en gränszon. Jag har redan liksom privat hört om utbyteselever i Frankrike som inte vill komma till Finland för att det kan vara oroligt här. Och det är det här jobbet som vi behöver tackla. Och vi behöver sikta framåt och knyta oss samman med Norden och Europa. Och det här är det att de här huvudstäderna binds ihop, så är liksom en, vi har hört om projekterna från mellan Oslo och Stockholm, och att ha det här pärlbandet, så är liksom, det skulle vara väldigt, väldigt värdefullt. Det är ett megaprojekt, och de här miljarderna som rullar här, så det där, jag kan inte säga någon annan siffra som skulle vara mer relevant. Det är säkert just så här. Men det är en prislapp som vi sätter på utveckling, på trygghet, på det hur Finland är och uppfattas i framtiden. Mm. Det är det handlar om.
Vad tänker du att alternativ är? Alltså, om det inte finns någon sån här förbindelse, vad blir Finland då?
Vi har liksom svårt att vara liksom en aktör det liksom i det här europeiska fältet, att det skulle vara väldigt, väldigt viktigt att få den här liksom gemensamma arbetsmarknadsområdet, de här förbindelserna till Sverige. Så Joakim tog väldigt bra fram de här fördelarna, så det är de som vi skulle behöva satsa på.
Mm. Vill du, Joakim Strand, kommentera det här?
Jo, det är det här. Jag tror man tänker i fel ända om man börjar med att prata om det där, eller spekulera i priset, för att det där med pris och värde och finansiering så är tre olika saker. Om någonting kostar 10 euro men du inte har 10 euro så är det för dyrt. Om någonting kostar 10 miljarder men du lyckas sy ihop en finansieringslösning som ger 10 miljarder så är ju priset rätt. I de norra delarna av Finland, Sverige och Norge så investeras ju under en överskådlig några tiotals år antagligen 200 miljarder euro. Säg att du av de investeringarna får så att säga, ta nu då försiktigt 3% mera produktivitet ut tack vare nya effektivare logistiklösningar, så har du redan så att säga åtskilliga miljarder. Det handlar om allt från industrins lagerhållning till rutter som läggs om. Och när jag pratar med Nurminen Logistics och globala logistikbolag, så de ser ju möjligheterna. När jag pratar om de här infrastrukturfonderna som har varit i kontakt med Kvarkenrådet, så de har själva alltså varit i kontakt. Det är inte vi som har knackat på det, de har själva sagt att hej, vi sitter på 200 miljarder euro, vi ser på gröna nordiska infrastrukturprojekt på en 30-50 års sikt, de kan ha lite olika angreppssätt, en del vill vara med och kanske tänka sig någon form av energisynergier kring havsvindkraft, andra har någon ny byggteknik de samtidigt vill pilotisera med tanke på nya projekt som är på gång i Asien. Så att man måste komma bort från det här skrivbordsperspektivet och gå 30-40 år framåt i tiden och sen backa och se utgående från det fakta vi har och den kunskap vi också besitter inom industriella liksom investeringar som är på gång. Och det där redan signalvärde av att såna här saker är på gång så ändrar ganska mycket när man ser på hur globala koncerner också fokuserar sin forskning och utvecklingsarbete verksamhet. Och där tror jag att vi i Norden måste liksom våga vara betydligt mer ambitiösa. Och därför är jag själv optimistisk för att jag har träffat de här människorna som är beredda att också vara med och sätta in pengar på sikt. Och där måste också länderna vara på det sättet öppna. Att det är klart att finska och svenska staten har någon roll och EU och kanske någon liten del från NATOs någon infrastrukturfond. Men vi måste också vara beredda att diskutera med privata aktörer. Det är liksom, det är helt klart. Sen måste man komma ihåg att det industriella förädlingsvärdet som skapas ofta och de nya industriella investeringarna så kommer ju utanför huvudstäderna. Så där måste man tänka kanske lite bredare än det här huvudkontor och det där ministerieperspektivet.
Okej, vad säger Jan-Erik Svärd om de här argumenten? Alltså Joakim Strand här säger att man inte ska börja med att titta på prislappen, att det är fel sätt att ta sig an det här. Vad säger du?
Man får göra det om man vill.
Jag tycker att det är en viktig del i det här. Och det finns en övertro på att nya infrastruktur, transportinfrastrukturinvesteringar löser en massa följdproblem eller ger ytterligare liksom följdnyttor i samhället. Så att det där tycker jag att det är lite lurigt från min sida vad forskningen säger. Det är oftast inte natur. Det är oftast inte infrastrukturprojekten och stora megaprojekt som ger den där typen av effekter. Dessutom är det oftare i så fall i en lokal liksom arbetsmarknads- och pendlingshänseende som infrastruktur kan ge en del andra liksom arbetsmarknadseffekter och sådant. Det är väl fortfarande så att man måste titta. Hörs det inte dåligt? Hörs det dåligt?
Förlåt, nu bröt det lite. Vad sa du?
Det är fortfarande så att vi måste på något sätt väga nyttorna mot kostnaderna. Och allt den här utbildningen av de här olika typerna av nyttorna är ju väldigt, väldigt svåra att hänföra till ett konkret infrastrukturprojekt. Så att det blir väldigt liksom lite vagt formulerat. Det tycker jag liksom är en risk i det här sammanhanget. Mm. Och kostnaderna kommer man inte undan hur man än vrider och vänder på det. Och det gäller ju att skattebetalare då i företrädesvis Finland och Sverige också då i det här sammanhanget tycker att det här är värt de här investeringarna. För det.
Jag tänkte att vi skulle jämföra lite broar här med varandra. Den här Kvarkenbron som Joakim Strand nämnde här och är stor förespråkare för, den har utretts. Och om jag nu förstod det här rätt, du får korrigera mig Joakim Strandsen om jag säger fel, men alltså att det allra dyraste alternativet här skulle ha kostat cirka 30 miljarder euro. Andra alternativ och sen då hade en mindre prislapp. Och avståndet mellan kusterna mellan Vasa och Umeå då är 70 kilometer. Förbindelsen mellan Åbo och Stockholm då är betydligt längre, 170 kilometer, alltså 100 kilometer längre. Och Jan-Erik här Svärd uppskattat kostnaderna till minst 30-40 miljarder. Om det här dyraste alternativet för Vasa-Umeå skulle kosta 30 miljarder så kan man väl nog tänka sig att 100 kilometer till då blir rejält mycket dyrare.
Nu är alla de här siffrorna ju fel som gäller Kvarken.
Korrigera mig.
Den byggs ju inte från torget i Vasa, torget i Umeå, utan du kör ju ut till Replotlandet där Ole Norrback och kompanier redan för länge sedan har byggt en fast förbindelse. Så att de här bropartierna, så är liksom, om de blir då ett eller två beroende på hur det är vägbankar och annat, så är inte mer än ett par tiotals kilometer. Och det där, de beräkningar som bland annat två av de mest ansedda experter inom området, Sairanti och Antti Talvitie, har beräknat så har ju varit kring 5 miljarder. Och där fanns ju, det var väl allt från 2,9 till typ 29 i den där utredningen. Jag har ingen aning om varifrån de har dragit de siffrorna. Men de som bevisligen har jobbat med sådana större offshore-projekt globalt, professorer, doktorer, så pratar de kanske kring en 5. Säg att det kostar 10, let's see. Men pointen är ju den att det är liksom, om vi hittar en finansieringslösning och vi har aktörer som är beredda att betala det, så då är det ju fixat. Om vi inte hittar så är det inte fixat. Mm. Det är det jag liksom menar med att man inte ska stirra sig blind på en hypotetisk prislapp. Det är först 2047 när alla räkningar är betalda som vi vet vad den kostar. Då är det totalt irrelevant vad vi pratar om idag. Det som jag kanske efterlyser här är mer det att förstå den strategiska kopplingen till Narvik, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Trondheim, vad har Göteborg för roll? Vilka är de globala industrigrenar där Norden kan vara bäst i världen när det gäller att locka forskningsverksamhet, locka experter? Hur ser logistikflödena ut när Nordostpassagen öppnar? Vilka kopplingar? Vad innebär det för nya typer av samverkan? Vilken roll har våra atlanthamnar i det skedet? Det är ju sådana saker proffs analyserar, inte sitter och liksom titta på liksom hypotetiska prislappar. Man får göra det, men jag bara säger att jag tror att vi måste bli bättre på att se på den här verkliga substansen och det här mervärdeskapande. Jag är ingen som kan säga om ett pris är rätt eller fel, men att om det finns en finansieringslösning som går att få till stånd, så är det antagligen inte helt fel.
Mm. Okay.
Jag förväntar mig inte att skattebetalarna ska stå för det.
Just det, okej. Det där, no jo, jag tänkte komma till det här ännu med en tredje bro som man också, ofta gärna också jämför med, nämligen Öresundsbron som då är 16 kilometer lång och kostar då 2 miljarder plus anslutningar på land för 1 miljard, så totalt 3 miljarder då. Men jag funderar, vad du tänker Jan-Erik Svärd, alltså kan man alls jämföra sådana här broar med varandra och är det någon idé med det?
Det viktigaste skillnaden är ju där att det ger ju en lokalt resande och pendling på ett helt annat sätt när det är så pass kort avstånd. Mm. Det är ju en väldigt viktig skillnad på resande underlaget så att säga. Det är kanske den absolut viktigaste skillnaden. Sen kan ju inte jag de tekniska bitarna också och sådana delar, men det kan givetvis en utredning visa på. Men det är förmodligen betydligt mer tekniskt krävande att bygga en bro då mellan Åland och Sverige.
Mm. Men vad säger Heidi Saris? Vad säger du Heidi Saris och Levin om det här med befolkningsunderlag och vem är det som ska åka här?
Om den här förbindelsen finns så skapas ett stort område med 7 miljoner människor med liksom en stor del av ländernas bruttonationalprodukt så liksom finns och skapas i den här regionen. Det är innovationer som uppkommer när folk kommer samman och pendlar och samarbetar. Så det är liksom det är de här värdena som ska på något vis väga i vågskålen förutom då den här tryggheten som jag nämnde redan tidigare. Och det är att vi har liksom en stark ett maritimt kluster. Vi har läkemedelsindustrin. Egentligen Finland är Finlands matförråd, den här livsmedelsbranschen. Vi har liksom mycket sånt som vi är väldigt bra på. Och det här hoppas vi att vi kan liksom föra vidare och utveckla allt mer tillsammans sen i ett sånt här nordiskt samarbete. Det här området omfattar alltså 15 universitet. Så det är liksom det skulle vara stort, en stor aktör som har vikt, tyngd.
Du nämnde här igen den här trygghetsaspekten och det som man då har haft som argument också här att man måste tänka på den här fasta förbindelsen som en någon slags försäkring eller en säkerhetsaspekt med tanke på de här 1300 kilometrarna som vi har gräns mot Ryssland som Joakim Strand här nämnde genast i början. Men alltså många i de här kommentarsfälterna bland publiken så har invänt eller åtminstone ifrågasatt att hur säker ännu en sån här bro sist och slutligen om vi skulle hamna in i ett krig. Alltså att tänk då en fast förbindelse och en bro väldigt utsatt också. Ett utsatt ställe för terrordåd till exempel.
Ja, no, det där
vill låta Heidi säga så får du snart Joakim.
Ja, jag tänker så att det är viktigt att vi har liksom flera förbindelser. Att om man ser på Europas karta så Rail Baltica planeras och byggs som bäst och det där. Det är liksom ett sånt här säkerhetsliksom projekt för hela Europa. Och hur vi sen här i Finland så lyckas med flera förbindelser så är liksom A och O. Med tanke på den här tryggheten. Vi har ju alltså nu då egentligen i Finland så har vi en skyddad skärgård. Det finns liksom med tanke på Åland så medför en fast förbindelse en beredskap, försörjningsberedskap som de inte har nu i och med att helt bara liksom stormar och sånt som ställer till det för dem när inte fartygen kan ta i land. Så det är liksom många många saker förutom den här liksom militära aspekten, sån här allmän försörjning som det handlar om.
Okej, men på svaret om det här är, om inte en bro skulle vara väldigt utsatt för terrorhot, så hörde jag Joakim Strand att du ropar nej där. Det är inte så då?
I synnerhet i kristider, så ju fler förbindelser man har åt olika håll, så desto bättre. Och det där, de som är väldigt hårt mot broar mot Sverige, så måste ju vara överlyckliga idag att det inte finns några broar, och Finland är en ö, så att varje sekund vi har den där bron är hemåt. Enligt mig, vi vet att broar är väldigt lätta att reparera om någonting träffar i dem. En båt som har exploderat, så bygger du inte upp på en dag. Man har ju inte ens fått sönder den här Krimbron, om vi nu ska jämföra någonting de senaste 3-4 åren. Men vi pratar om, man pratar mycket om militär mobilitet och säkerhet förstås. Och tittar man bakåt kort i historien 1918, så när det blev oro i södra Finland, så smet ju senaten till Vasa, och det var i hamnen i Vasa som Mannerheim och gänget tog emot dem som hade fått jägarutbildningen i Tyskland. Vi vet att också bland annat industrier som Strömberg flyttades undan bombningarna till Vasa. Idag är det ABB och Hitachi Energy som båda investerar enormt där, som en del av alltså Nordens största koncentration av energiteknologi. Kunnande, så att den historien har vi och kan vi, men att det där, då man pratar det här med befolkning och befolkningstäthet och underlag, tror det viktigaste är att komma ihåg att man måste granska saker på systemnivå, och det i första hand är värdeskapande exportindustri som ska ha de här förbindelserna. Jag åkte idag tåg mellan Vasa och Helsingfors, och till exempel i Parkano bor det väldigt lite människor, men kör man ju av järnvägen i Parkano för den sakens skull, utan det handlar om att den förbinder då samman Helsingfors och Vasa och Helsingfors och Uleåborg och så vidare. Så att det här bara som en allmän påminnelse om att jag tror vi vinner på att tänka lite bredare, för de här förbindelserna, deras enda syfte är att maximera livskvalitet, välmående, få starkare sjukhus, starkare högskolor, bättre näringsliv, bättre jobb åt våra ungdomar. Det är därför vi ska ha de här förbindelserna. Det är endast större, starkare förbindelser också västerut som kommer att se till att vi har ett lägre vägnät som håller klass i västra Finland på exportkusten.
Okej, vad säger Jan-Erik Svärd om det här beredskapsargumentet och att den här fasta förbindelsen mellan Åbo och Stockholm skulle hjälpa oss ur försvarssynpunkt?
Jo, men det där är ju ett argument som har kommit fram mer och mer. Det finns det i Sverige också liksom senaste tiden på varför ny infrastruktur ska byggas. Och det är ju liksom, jag tycker att det där måste man verkligen syna i sammanhang. Det är svårt att argumentera mot det, så som det ser ut idag. Men återigen, det finns en väldigt stort alternativanvändningsvärde för de här resurserna, och det kanske man kan använda på något annat sätt som är bättre. Så att det är fortfarande så att man måste göra en riktig ordentlig utredning, överväga om det här är värt de här pengarna, som enorma pengarna som skulle läggas ner på en sån här transportinfrastrukturinvestering, och även då syna det här argumentet ordentligt i sammanhang, så att det är inte bara att man inte av beredskapsskäl bygger någonting som är liksom, som inte ger den uppfattning som det är tänkt att ge. Och det argumentet finns ju på andra ställen, både i Finland och Sverige, så att i så fall blir det ju en enorm del av våra statsbudgetar som kommer gå till ny transportinfrastruktur. Och det tror inte jag i alla fall är det som kommer ge det resultatet som är tänkt.
Jag håller med i den delen här, att det är ju i första hand civil industri som det här alla lösningar ska betjäna. Sen att det också har en försörjningsberedskapsfunktion, så att man vid behov får in livsmedel och mediciner och kanske militärhjälp, så är ju ett plus. Men att det är ju inte för krig i första hand man ska utveckla Norden, utan man ska utveckla att det blir världens bästa och mest integrerade region med högst livskvalitet i världen. Så det håller jag helt. Man ska inte ha hjälmen för spänt runt huvudet inte.
Okej, Heidi Saaristo-Levin.
Jag skulle ta fasta på det här att utreda, och det här är just det som vi hoppas att ska kunna göras. I Finland har vi ett sånt här Trafik 12-program där liksom hela landets trafiksystem planeras. Och där önskar vi då härifrån, från egentliga Finland, att den här Helsingfors-Stockholm-rutten skulle vara med och utredas. För när man ser på kartan så är den nog alldeles logisk och det där försvarar sin plats. Så att det just det här att utreda och ta fakta på bordet, så att vi kan göra besluten sen efter det.
Mm. Okej, Jan-Erik Svärd, du sa redan här att du tycker inte att en sån här beredskapsargument borde väga tyngst, och det fick du medhåll här av Joakim Strand också. Men det där, vad tycker du att behöver liksom uppfyllas för att det ska vara vettigt att börja satsa så här stora summor pengar, skattemedel på en sån här förbindelse? Vilka kriterier borde liksom fyllas?
Jag tycker ju att en samhällsekonomisk analys behöver göras, och att de listorna som beräknas där borde vara åtminstone helst överstiga de beräknade och kalkylerade kostnaderna, men åtminstone vara i närheten av det för att man ska gå vidare med ytterligare utredningar. Mm. Det är vad jag tycker.
Mm. Och det var du skeptisk till, att det här nu någonsin kommer att kunna liksom...
Ja, det är ju liksom, jag har hört det här pendlingsargumentet också i den här diskussionen, och det är ju ganska långa avstånd, så det är ju inte något stort resande till jobb och skolor. Okej, nu är det liksom efter pandemin lite mer, kan vara lite mer långväga resande och distansarbete till viss del och sådär, men det är ju, då, och jag menar de storstäderna som storstäder det här handlar om, så är det ju då, ja, Åbo är förlängning Helsingfors då givetvis, men sen är det till Stockholm, och det är ju långt, ganska relativt långt kvar till Stockholm när det kommer till den svenska sidan här från Åbo. Mm. Där är det också väldigt mycket investeringar som skulle behöva göras för att på den här förbindelsen hela vägen.
Mm.
Så att, ja, jag är fortfarande lite skeptisk till att det här är liksom värt priset hemma.
Och berätta ännu, vad tror du om intresse från svensk sida för ett sånt här projekt att delta i finansieringen?
Ja, det är lite svårt att svara på. Det är väl fullt rimligt så som geografin ser ut att de största nyttorna skulle kunna ligga i Finland, men det är väl en förhandlingssak i så fall som återstår att lösa. Precis givet om att nyttorna med Öresundsbron i största hand ligger i Sverige och inte i Danmark.
Mm. Det var omvända roller så att säga, men vad har ni fått för besked från era svenska kollegor, Heidi Saarista Levin?
Det vi har träffat så det har liksom, vi har blivit väl bemötta och det där, det har funnits ett intresse att följa med att hur det här avancerar, och det är där vi kommer att hålla liksom nära kontakt i den här frågan i framtiden också.
Mm. Men sannolikt är det ju så som Jan-Erik Svärd har konstaterat, att den största nyttan skulle finnas i Finland, alltså för den här förbindelsen.
No, jag skulle inte säga
största, liksom, största intresse.
No, intresse kanske i det här skedet jag innan vi har liksom kommit igång med diskussionen så där på allvar. Göteborg, Malmö, stora Köpenhamn så utvecklas, och på något vis känns det logiskt som att Stockholm skulle vilja hänga på ett samarbete mellan huvudstäderna.
Mm. Ja, om jag kort kommenterar också vår syn kanske mer från Kvarkenbergs perspektiv. Vi har haft ett gemensamt samarbetsorgan över 50 år, och det är numera en europeisk gruppering för territoriell samverkan, Kvarkenrådet EGTC, som innefattar både finska och svenska sidan, och vi har ju bevisligen tillsammans grundat hamnbolag, vi har byggt världens mest miljövänliga färger som gör att man koncentrerar en massa med forskningsverksamhet, vi har mest gröna patenter när det gäller teknologi i vår region, och vi jobbar ju nära med norrmännen också, för de inser ju att det gynnar Atlanthamnarna, och det som gynnar oss gemensamt så gynnar Norden, och ser man på nu då Nordens starkaste koncentration av energiteknologi kunnat de bolag, det är ju många som har också svenskt ägande, vi har stor nytta också av de saker vi gör inom energi tillsammans med norrmännen, alltså ur ett globalt perspektiv, och när jag nu själv hade möjlighet att bara menar till exempel Jakob Wallenberg blev hedersdoktor på Vasa universitet, och vi snackade lite fasta förbindelser, så han var inte alls negativ till tanken på att utreda ytterligare till exempel en Kvarkenförbindelse. Så att jag tror och vet att det finns människor också i Sverige som tänker långsiktigt och tänker stort.
Nu har vi lämnat den här lilla bagatellen till sist här, alltså nämligen finansieringen, hur det skulle gå till. Vad har ni på Landskapsförbundet för tankar kring alltså hur det här eventuellt skulle kunna finansieras?
No, det där nu, så som det ligger till nu, så det där har ju Europa, EU liksom ett förslag till att de här finansieringarna skulle gå just till sådana här gränsöverskridande projekt, och då är det här ju ett just sådant. Och det där, hur den där finansierings, när vi inte ens vet vad det kostar ännu, så det där är kanske lite för tidigt att spekulera med mera i det här skedet.
Italienarna hade ju en plan på att finansiera sin bro, hängbro mellan Sicilien och fastlandet med sådana här NATO-pengar, att man skulle kunna räkna in det då till sin 5% av BNP, men nu ska amerikanerna ha satt ner foten här, att de gillar inte riktigt det här.
Den här har alltid varit kreativa, de fryser inte i bastun. Jag vill bara säga kort om finansieringen, att man måste också vara beredd att våga ta in privat kapital och privata initiativ där, för jag tror inte vi kan förvänta oss att det där nationalstaterna och EU eller NATO tillsammans får det finansierat ut. Och om vi har privata aktörer som vill gå in, så det är ju ett tecken på att de ser nyttan. Då spelar det ingen roll egentligen vad vi spekulerar om. Vi har folk som själva är beredda att gå in, så varmt välkomna.
Mm. Det skulle kanske då innebära höga avgifter också, eller vad tror du?
Det återstår att se, men det är ju fullt frivilligt att köra över den där förbindelsen. Det är säkert lite olika avgifter med tanke, beroende på om du kör en långtrad eller om du arbetspendlar till universitetssjukhuset. Men att det är just sånt som vi håller på att räkna på för tillfället. Och det är ju upp till dem som sen också är med att finansiera förstås att definiera vilka typer av nyttor och avkastningskrav och synergier de själva har. Jag har själv sagt att jag förbinder mig till att den dagen den är färdig så räknar vi 5 år framåt. Och om det visar sig att den är onödig så kan vi ta bort den.
Okej, det där. Vi ska avsluta här så småningom. Tänkte ännu som slutkläm här säga att när Jan-Erik Svärd här uppskattat att det är minst 40 miljarder, vi pratar om här 30-40 miljarder, så det var stor uppståndelse kring Finlands 64 stycken F-35-jaktplan som då totalt kostar 10 miljarder. Så det här, om man tänker ur det här försvarsaspekten och en sån här fast vägförbindelse, så får man väldigt många jaktplan för samma summa, det här nu bara som en liten...
Vi tog väl 30 miljarder lån under coronan för ett virus ingen kände till, så att man ska inte jämföra äppel och päron, men alltid kan man funta.
Så är det. Okej, hej. Tack ska ni ha, ni som deltog idag, nämligen Jan-Erik Svärd som alltså är trafikekonom och forskningschef vid... vi ska få det rätt nu här. Forskningschef inom trafiken och ekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Sverige. Så hade vi Europaminister Joakim Strand med oss också och planläggningschefen Heidi Saaristo-Levin från Egentliga Finlands förbund. Jag heter Maria Nylund.